Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Som jag sa så ville myndigheterna först inte hjälpa till. Och när de väl bestämde sig för att okej, vi måste på något sätt undsätta människorna, så gjorde man det med väldigt strikta villkor. Hjälpen ska gå till de som kan betala tillbaka i första hand. Och det här provocerade väldigt många. Många av de som verkligen behövde hjälp fick inte hjälp. Man uppfattade det som att de som fick nödhjälp var de som hade ganska gott ställt ändå. Då de kunde till och med spara med liksom spannmålet eller sälja det vidare.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Det är bara 150 år sedan Sverige drabbades av vår sista stora svältkatastrof. Efter en ovanligt kall vår och sommar 1867 låg snön kvar vid midsommar på många håll i Norrland. Kylan 1867 följdes av torka 1868. Resultatet blev missväxt och svält som kulminerade 1869. Under åren 1867-69 dog det sammanlagt ungefär 27 000 fler människor än det annars skulle ha gjort till följd av nöd och svält. Magnus Westerbro är journalist och författare. Han är aktuell med boken Svälten, hungersåren som formade Sverige. Välkommen.
Tack så mycket.
Du, 1867 var ju missväxt. Varför blev det missväxt 1867?
Ja, det beror på att vi, Sverige och stora delar av norra Europa, drabbas av extrem kyla av ett slag som är väldigt sällsynt. Som enligt meteorologerna handlar om fenomen som uppstår ungefär en gång per 500 år. Olyckliga kombinationer som bildar ett extremt envist och extremt långvarigt liksom köldläge som gjorde att det inte blev hyfsat varmt förrän framåt midsommar en bit in i juni.
Men det var alltså slumpartade väderhändelser, ja, så det var inte så att det var något stort vulkanutbrott?
Nej, det var inte. Det var ingen sån enstaka händelse, utan det var bara sånt som händer ibland. Och sen kom det dessutom efter flera år av relativt dåliga skördar ändå i stora delar av landet. Mm. Så effekterna blev stora. Men det gjorde också att först så försenades liksom sådden.
Men vad pratar vi om för väder då?
Ja, det var extremt kallt. Och extremt liksom kyla som dröjde sig kvar in i maj, in i juni.
Snö i juni, eller?
I mitten av maj så var det till exempel minus 15 grader i Uppsala och Stockholm.
Minus 15?
Ja, precis. Och i slutet av maj så var det så tjock is fortfarande på Östersjön att man kunde åka med häst och vagn över till Finland och tillbaka. Det berättas också att till och med på själva midsommarafton satt människor på isen på Umeälven och drack punch. Sen dagen på smälte det till sist. Men så långt in i juni så var det alltså is och snö på ett sätt som jag menar, var helt extremt även då.
Och det här innebar då att skördarbete och så inte kunde komma igång?
Ja, eller precis, liksom sådd och precis sånt, sådden försenades. Men då tänkte man ändå att man hoppades att det här skulle kunna gå rädda om man hade bra väder i juli och augusti. Men då blev det så att redan i slutet av juli så kom kylan tillbaka. Det är den så kallade halshuggarnatten som äger rum. liksom frost förstör det som precis har börjat växa redan kring den 18-20 juli på flera håll i Norrland. Så det blir alltså, det gör att det blir ett extremt akut tillstånd av fullständig missväxt i delar av Norrland och svår, dålig skörd i andra delar.
Men det var framförallt Norrland som drabbades då?
Ja, det här första året. Grejen är att det jag skildrar i min bok är en period som sträcker sig över 3 år. Och det märkliga var att först 1867 så drabbades Norrland av kyla. 1868 så drabbades stora delar av södra Sverige av torka. Så det är olika fenomen, men båda drabbar landet oerhört hårt. Mm. Och de följer dem bisarrt nog på varandra. Mm. Och egentligen inget samband vädermässigt med att det bara råkade bli så. Mm. Och den sammanlagda effekten av de här 2 åren är det som kulminerar 1869 då flest människor dör.
Mm. Men vad händer då 1867? Det är kallt, skördarbetet kommer inte bort och det som börjar växa fryser bort.
Precis.
Jag utgår från att svälten inte sätter in direkt.
Nej, men så är det inte. Det är precis så att det är en långsam process. Men in i augusti så märker ju människor att det här ser ju ingen bra ut. I Västerbotten till exempel så är skörden ungefär en fjärdedel av det vanliga. Mm. Så man reagerar ju på många olika sätt. Först så försöker man liksom spara så mycket man kan. Man ska fiska och jaga om man har möjlighet till det. Man försöker också be myndigheter om hjälp och säga att det här är något extremt. Vi måste få hjälp att klara det här. Mm. Så det är en sak. Men sen så börjar man också då använda de klassiska gamla knepen att försöka få fram nödmat. Mm. Alltså baka barkbröd, lavpannkaka, lavvälling. Och det är sånt där som man då i princip har slutat att göra. För det här är 1860-talet och Sverige kommit ganska långt ifrån liksom det gamla samhället. Vi står ju på randen till en industrialisering. Så för många låter det där helt osannolikt. Ska man baka
barkbröd? Men det var osannolikt även för människorna som levde då.
Precis. Jag menar, vissa i de mest utsatta områdena i Sverige dryggade säkert ut sin kost på det sättet även till vardags. Men de flesta visste inte alls hur man skulle baka barkbröd. Man fick liksom publicera recept i tidningarna och säga så här kan du göra. Och folk tyckte att det kändes väldigt omodernt.
Men finns det någon näring i bark?
Nej, det gör ju inte det. Men det är ett sätt att fylla ut kosten bara, dryga ut det. Det finns väl en liten näring möjligen, men inte mycket. Men man, det är liksom det man försöker göra. Man tar fram barken ur tallar och blandar ut den och dryger ut mjölet. Eller man använder vitmossa eller lav för att göra välling eller lavpannkaka som det kallades. Och det var ju sånt som väldigt många gjorde på den här tiden.
Har du testat att baka barken?
Det är väldigt svårt att få det att fungera.
Du har försökt?
Jag har provat, men
det jäser inte.
Det är ganska bökig och lång en process som kräver lång tid.
Så du har inte fått till barken?
Nej, jag har inte fått till det.
Nej. Men alltså svält, jag menar för oss är det ett sånt främmande begrepp i Sverige. Jag menar, vi har ju problem åt andra hållet snarare.
Precis.
Men vad är svält? När börjar en människa svälta? Vad är det som händer? Vad
är det? Ja, men det är grundläggande liksom, mekaniken är ju ganska enkel. Att en människas kropp behöver energi för att hålla sig vid liv. Det vi mäter i kalorier.
Typ 2500 kalorier om dagen.
Och får man mer än det så blir man så småningom tjock. Aha. Får man mindre än det blir man så småningom mycket utmärglad och svag. Och pågår det helt länge så börjar man drabbas av symptom på svält. Det är ett väldigt sådär, en flytande gräns mellan vad är att vara lite hungrig, vad är att vara undernärd och akut svält. Och ofta så går det tar ju lång tid. Man kan klara sig relativt länge utan att äta någonting överhuvudtaget. Mm. Så länge man dricker kan man klara sig i flera veckor.
Jag har sett siffror på att du kan klara utan mat i 12 veckor om du är någorlunda
normal. Ja, precis. Exakt. 68 brukar man säga. 12 kan nog vara i enstaka fall. Ytterligare i enstaka fall säger man att det finns människor som har klarat sig 25 veckor. Mm. Men det är väldigt sällsynt. Problemet är också att när man äter lite, då blir kroppen svag på många sätt. Och det är en ökad risk att drabbas av sjukdomar. Så ofta är det så att
man kanske inte dör av svält i sig utan av sjukdomar.
Så är det även idag i svältkatastrofer. Att det är oftast, man hinner dö av sjukdomarna innan man dör av den faktiska svälten. Och det var antagligen det som började hända sen i Sverige. För jag menar, under första perioden hösten 67 så försökte ju människor så gott de kan spara. Jag menar, på den tiden levde de flesta svenskar i ett jordbrukssamhälle där man även till vardags sparade och lagrade mat väldigt systematiskt. Det fanns ju inte liksom livsmedelsaffärer på det sätt som vi har idag. Så varje liksom hushåll hade ju en ständig planering på gång. Mm. Och det var ju svårt att klara sig även till vardags för många.
Även ett bra år så
precis.
Var det knapt.
Ja. Så blir det, då blir det knapt och då blir det svårt. Då kanske man har mat som man klarar sig under hösten. Men då vet man att vintern och våren kommer. Och egentligen får man inte ny mat förrän skörden året därpå. Så det är ju också oftast ett års framförhållning man måste ha. Mm. Och om skörden då är dålig redan i augusti 67, då vet man att då ser man ju framför sig, det är bara att räkna.
Man kan ju bara föreställa sig ångesten ja, det ska skapa oss, men för man vet att det här blir problem.
Precis. Och det jag försöker göra i den här boken är väldigt mycket att hitta människornas berättelser från den här tiden. Och en av dem handlar om en pojke, en bondeson i Dalarna som berättade av vad han minns att hösten 67 så, när han gick i skolan så kom läraren hem en dag, eller in i klassrummet en dag och sa att idag ska vi inte ha någon undervisning, idag ska vi ut i skogen och plocka bark och lava. Mm. Och då blev barnen överlyckliga, jublade och sprang ut i skogen för att de slapp sitta i skolbänken. Han beskriver hur den läraren försöker få dem att förstå att det är på allvar. Att det här är liksom Guds straff som är kommit över folket. Men barnen tycker att det är bara jätteroligt. De lyssnar en stund, men då kommer en ekorre springande och då glömmer de bort det. Men, säger han, vi var ju lyckliga, men de vuxna grät för de förstod vad som väntade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När börjar svälten verkligen sätta in då? Vi har förstått att det värsta är 1869, men om vi säger 1867, där det, ja. hinner det liksom
precis, jo, men det gör det. Det går ju ganska fort. En bit in i september kan man se rapporter från Västerbotten där inspektörer åker runt och beskriver att människor på många ställen inte, redan då inte har någonting att äta. Mm. Så då börjar man på allvar be om hjälp. Man ber myndigheten om hjälp och man startar insamlingar till de här stackars svältande svenskarna. Det blir en global, eller i alla fall europeisk insamlingskampanj. Mm. Där man annonserar i tidningar och man hör av sig till svenska föreningar. Bland annat en svenska sällskapet i Kalifornien har en soiré för svenskarnas skull. Och ber om hjälp. Så hösten 67 organiseras en undsättningskampanj ungefär som vi gör idag ibland. När det är svält i Sudan eller som det var i Etiopien på 1980-talet. Och på den här tiden var det svenskarna som behövde undsättas. Man ordnade konserter till exempel. Eller välgörenhetsbaler för att få pengar och mat. Så det här försökte man organisera under hösten 68. Samtidigt som man bad myndigheten om hjälp. Men de var då väldigt tveksamma till att hjälpa till.
Varför ville inte myndigheterna hjälpa till? Hade de inte resurserna eller var det några andra skäl?
Ja, det var både och. Dels var staten ganska svag på den här tiden. Men dels så finns det också en gammal idé om att man inte ska skämma bort de fattiga för mycket. De måste lära sig att ta ansvar. Och den idén hade liksom förstärkts av 1800-talets liberala ekonomiska idéer som sa att marknadskrafterna ska lösa det här. Mm. Men alla människor måste liksom göra sin plikt och de måste vara flitiga och idoga. Och griper man in på ett sätt, då förstör man marknadens jämvikt. Mm. Så jag tolkar det som att de här nya liberala idéerna gav legitimitet åt den. Och den äldre idé om att de fattiga lätt blir bortskämda.
Men vid det här tiden, 1867, var vi självförsörjande på spannmål i Sverige eller exporterade vi spannmål?
Ja, precis, under den här tiden hade vi faktiskt börjat exportera ganska nyligen. Samtidigt som människor svalt i Norrland så exporterade vi spannmål från södra Sverige.
Mycket spannmål?
Ganska mycket, i alla fall havret i stora mängder till Storbritannien. Droskorna, hästarna i London behövde havre. Så det var en sån ironisk, ganska makaber detalj som många talade om, att samtidigt som norrlänningarna svalt så åt, skickade vi havre till hästarna i London. Så det var liksom en...
Man kan säga att marknadskrafterna här kanske till och med gjorde det värre.
Ja, i viss mån kan man säga det. Annars kan man väl också argumentera för att marknadskraften i viss mån hade lett till den här ökningen av livsmedelsproduktion som mer långsiktigt var på gång. Men just under den här akuta perioden så hinner marknadskraften inte med. Och det är väl det som man kan påpeka, att det är en komplicerad process.
Men fanns det några andra orsaker än bara att det var missväxt, att det var kallt och missväxt? Fanns det andra orsaker till att det var knapert? Liksom?
Det var ju knapert för väldigt många. Sverige var ju oerhört skiktat samhälle. Mm. De som hade det gott hade det ganska bra. Och många av dem hade fått det bättre under den här tidiga industrialiseringen och den ekonomiska utvecklingen som var på gång. Samtidigt så hade vi en oerhört snabb befolkningstillväxt under 1800-talet. Man födde fler barn och fler överlevde än tidigare. Vilket gjorde att man fick en stor underklass som hade det väldigt svårt.
Underklass för den här tiden, var det egendoms... Vad var det för, om vi tar i Norrland, det var ju Norrland som drabbades värst först.
Ja, det första året, ja, precis.
Men vad var det för människor som drabbades där?
Ja, men där finns alla sorter. Det var många nybyggare som har kommit dit för att skapa sig en ny tillvaro. Det fanns sådana som hade kommit... till Norrland för att arbeta vid sågverken till exempel. Mm. Och de kunde bli uppsagda så fort det blev ekonomiska problem. För när den här missväxten slog till, då insåg man ju att det här kommer ju bli svårt. Och då drog alla liksom företag i nödbromsen och sa upp sin personal. Så man fick då väldigt många tidigare...
Så liksom, det var inte bara folk som jobbade inom jordbruket, nej, och småbruksägare och så?
Som svalt, nej. Men man kan säga att de som klarade sig bäst var de som hade till exempel... hyfsat välmående bönder, de klarar sig ganska bra. De som drabbades värst var de som var längst ner liksom, i varje kategori. Torpare, sådana nybyggare, personer som inte hade resurser sparade redan tidigare. Det finns bedömningar som pekar på att ungefär 25-35% av Sveriges befolkning vid den tiden inte hade, liksom hade svårt att klara sig även ett vanligt år. Så när det då kommer en missväxt av det här slaget så blir det väldigt svårt. Och som jag sa så hade det också varit hyfsat dåligt väder flera år innan med ganska svaga skördar på många håll.
Men när svälten slår till här då, är det någonting som man märker ute liksom på bygderna, eller ligger folk hemma i sina stugor och svälter, eller vad syns det på något sätt? Folk ute och tigger?
Precis, eller? Jo, men det syns väldigt tydligt. Människor börjar ge sig ut på vandring i många fall.
De har ingen mat.
De har ingen mat, så de kommer att tigga. Liksom i alla delar av Sverige under den tiden så finns ju, å ena sidan finns tyggeriet även till vardags. Det är liksom en etablerad del av det svenska livet med den tiden. För att liksom välfärdsinrättningen är ju ganska begränsade. Men det är väldigt tydligt att fler än någonsin ger sig ut på vägarna. Det blir ännu tydligare i södra Sverige året därpå, men även hösten 67 i Norrland så märks det. Problemet är ju att när det väl blir kallt där och liksom kylan kommer så är det svårt att ta sig någonstans. Men det är den här perioden som berättas om i Barnen från Frosmofjället.
Alltså det är från den här tiden?
Ja, precis. Den är baserad på hennes Lara Fittinghoffs egna upplevelser som 17-18-åring. När hon var dotter i en prästfamilj i Västerbottens inland. Och hon och hennes systrar stod själva och delade ut soppa till tiggarna som kom.
Du har i din bok, så har du en väldigt fin historia om en norrlänning där som ger sig ut och vandrar ner kungen.
Just det. Det var ju så att, som jag sa, så ville myndigheterna först inte hjälpa till. Och när de väl bestämde sig för att okej, vi måste på något sätt undsätta människorna, så gjorde man det med väldigt strikta villkor. Hjälpen ska gå till de som kan betala tillbaka i första hand.
Det är ju ett väldigt märkligt villkor.
Ja, det kan man ju säga. Men det är ju samma idé där, att man ska liksom inte skämma bort dem. Det är hjälp till...
Så att de som var hårdast drabbade egentligen, de fick ingen hjälp?
Nej, de kunde inte garantera att de skulle kunna betala tillbaka. Då fick de inte den del av den nödhjälpen. Då fick de istället På sin höjd, i bästa fall, fick de ta nödarbeten. Vilket innebar att de skulle gå ut i vinterkylan och kanske bygga en väg. Ofta långt borta från deras hem. Eller så fick de i uppdrag att göra någonting ganska pliktskyldigt arbete. Där de skulle liksom bygga yxor eller korgar eller någonting sånt. Som bara för
rent terapiarbete.
Ja, precis. Bara för att visa att de har gjort någonting. För att de förtjänar arbetet. Och det här provocerade väldigt många. Många av de som verkligen behövde hjälp fick inte hjälp. Man uppfattade det som att de som fick nödhjälpen var de som hade ganska gott ställt ändå.
Så de kanske liksom egentligen inte behövde.
Nej, men exakt. Och de kunde till och med spara liksom spannmålet eller sälja det vidare. Och där gjorde en man som heter Nils Borg väldigt upprörd. Han var en gammal soldat och sen nybyggare utanför Råneå kommun i Norrbotten. Han var 64 år och en gammal man. Men han blev så upprörd över det här att han bestämdes för att gå till kungs och protestera. Så han gick från Råneå hela vägen till Stockholm, 108 mil, mitt i vintern 1868, för att överlämna en skrivelse med protester. Han var också en läs- och skrivkunnig man som formulerade sig väldigt väl. De här dokumenten finns fortfarande på Riksarkivet här i Stockholm, där man kan se hans inlaga. Och då menar han just att vanligt folk som verkligen behöver det får ingen hjälp, medan de som har det gott liksom kan sko sig på det här.
Mm. Men det arrangerades ändå olika typer av nödhjälpsinitiativ.
Precis.
Här och även frivilligt och staten.
Exakt.
Så att viss nödhjälp distribueras ändå.
Precis, och det kommer fram. Men det var problemet som sagt att det fanns mycket hjälp, mycket spannmål som aldrig nådde de som verkligen behövde det. Det till och med kan man säga att en av landshövdingen i Västerbotten noterar eller skriver i december 1867 om att de här nödhjälpskommittéerna inte får vara så restriktiva, för det finns massor av spannmål som inte kommer ut till folk medan de svälter. Och det berodde på att de här kraven var så strikta. Och att man inte ville skämma bort dem, som sagt.
Men det dör folk här det första svältåret.
Precis, det börjar särskilt efter nyår 67 i början av 68, under de här första vintermånaderna liksom innan värmen kommer tillbaka, så börjar människor dö i svält. Man ser en väldigt tydlig ökning av dödstalen, särskilt i Västerbotten.
Ja, jag tittar på en dokumentär här om året om Bobby Sands, alltså en IRA-medlem som satt i fängelse och svalt sig själv till döds. Mm. Och när man får de detaljerade beskrivningarna vad det faktiskt innebär att svälta igen. Mm. Det är liksom inte bara ett stillasittande tynande, utan det är ju väldiga kroppsliga obehag. Alltså.
Precis. Och som sagt, jag, i de flesta fall, när det gäller dödsfallen i Sverige på den här tiden, så var det nog var det framförallt sjukdomarna som kom i
svältens,
ja precis, hungertyfus som man pratar om. Men det finns berättelser då från en läkare från våren 67 eller våren 68, när han reser runt i inlandet och beskriver den oerhörda misär han ser i de här stugorna, att det är, han ser liksom helt utmärglade människor som raglar omkring och knappt orkar liksom resa sig från sina bäddar. Och då dessutom i vinterkylan som blåser in i deras stugväggar. Talar om en misär som det är svårt att föreställa sig att människor kan leva i. Och där i de miljöerna är det väldigt många som drabbas av sjukdomar och dör. Men det talas också hela tiden om att man hittar människor som faktiskt har svultit ihjäl. Och kanske har till och med så här ätit gräs i desperation. Men de historierna är ofta, det är lite av vandringssägner över dem. Det är alltid liksom i grannsocknen eller en vän som såg någon. Sådär. Det man faktiskt vet och ser i dokumenten, det är de här sjukdomarna som dödar många. Och det är liksom, och den misär som man beskriver och den oerhörda hunger och svält som många drabbades av, det måste varit väldigt svårt att hantera, och det påminner ju precis om det du beskriver, de här riktigt utmärglade raglande kropparna som man ser på film.
Mm. Men var det inga som protesterade mot att det var sånt? Jag menar, det är ju ändå ett 1860-tal här, vi är ändå på väg in i det moderna samhället, det finns press och Det finns tidningar och, jag höll på att säga radio, men det fanns ju inte.
Nej, det fanns ju inte. Men telegraf fanns. Ja. Nej, men tidningar fanns. Och det fanns fria tidningar som hade mycket radikal agenda. Och de var också mycket upprörda. Mm. Ibland, man kan ju tänka sig annars att ja, men den här inställningen till de fattiga, att de ska klara sig själva, att den accepterades av alla. Men så var det inte alls. Utan det fanns en oerhörd ilska i vissa tidningar, särskilt den som heter Fäderneslandet, som sen blev en ganska otrevlig sådär antisemitisk tidning. Okay. Men på den tiden var radikal på något slags, som Expressen och de när de var som bäst, som verkligen angrep byråkraterna och jagade på dem. Och det fanns ju också människor som protesterade, som den där Nils Borg som gick till Stockholm. Inte för att det hjälpte någonting i det fallet, men det fanns också människor som försökte organisera protester. Ofta blev de protesterna ganska riktningslösa, för det slutade bara med att man krossade skyltfönster och sen blev bortjagade av militären.
Det här är ju före demokratin i Sverige också. Så ja, de flesta människor har ju ingen rösträtt.
Nej, men precis. Det är ungefär 5% av befolkningen som får rösta i riksdagsvalen. Och den andelen svälter ju inte. Utan de som svälter är ju de som är allra längst ner i samhällsstegen. Mm. Och det är de som är mest maktlösa och mest frustrerade.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är redan här på våren 68 och eländet tar ju inte slut.
Nej, det är det som är så märkligt. Först har man den här oerhört kalla vintern, eller våren, sommaren och vintern i Norrland, som kräver flera tusen människors liv. Och också leder till den här storskaliga räddningsinsatsen där svenskarna behöver hjälp. Jenny Lind planerar konserter för de svenskarnas skull.
Jenny Lind var en väldigt känd sångerska på den här tiden, men hon var verksam i USA.
Ja, men exakt. På den tiden så var hon i USA. Ja. Så det var liksom en stor händelse. Men samtidigt som det här skedde så får man inte glömma att det var ännu värre i Finland. Och Finlands missväxt under den perioden är mer känd i viss mån. Eller den har liksom uppmärksammats på senare år. Och där drabbades man ännu värre. Men det gjordes i alla fall saker till sist i Sverige, och vissa människor fick hjälp med de här strikta förbehållen. Och sen på våren 68 så lättade det för Norrland. Snön smälte, mat kom fram, och då var människor i Norrland väldigt många oerhört hårt drabbade. Det finns beskrivningar av hur människor liksom raglade omkring på de här på stigarna i fjällen till exempel. En man beskriver att om man bara råkade liksom komma åt en sten så föll man omkull för att man inte orkade gå riktigt. Så på den nivån var det. Och det var liksom det som hade drabbat Norrland. Men det märkliga var att precis när det här la sig så drabbades då södra Sverige av en extrem torka. Det regnade inte alls i stort sett från maj till...
Nu du säger södra augusti. Sverige, då är det från Stockholm och neråt?
Precis. Ja. Ett stort sjok liksom. Och det, först pratar man om att, ja men vad trevligt det är att det är soligt.
Man skriver
så. Ja, precis. En tidning utanför Växjö kommenterar att ja, om vi bara kunde leva av sol så vore det här behagligt. Men nu kan ju inte vi det. Och det finns också berättelser, till exempel Ellen Key, som är berömd feminist och författare som på den tiden var 20 år ungefär. Hon bodde i Stockholm och skrev sin dagbok om hur stadsborna inte förstår vad det här betyder. För hon kom själv från Småland och insåg att det här är ju inte bra.
Stadsborna tyckte bara det var mysigt.
Ja, till att börja med i alla fall. Men sen kom ju aldrig regnet. Och det påminner inte om, menar, den här våren som vi har nu i, när vi pratar om det här, så har vi haft flera veckor med torka.
Ja, verkligen. Alltså, min gräsmatta är i princip död.
Ja, men exakt. Och så var det då i södra Sverige sommaren 68. Och det pågick ända in i augusti. Så på många håll fick man oerhört dåliga skördar.
Mm. Det är ganska... Men det var framförallt södra Sverige då?
Ja, precis. I norr var det ganska bra väder. För då kom hjälpte värmen till och där fick man bättre skördar än på länge.
Så svälten var över i Norrland?
Ja, den omedelbara svälten. Sen där fortsatte ju effekterna av de här bisarra villkoren som hjälpen hade delats ut. Att man var tvungen att betala tillbaka lånen. Och det var många som inte kunde. Så under 1868-69 var det väldigt många i Norrland till exempel som gick i personlig konkurs och blev av med allting. Allt de ägde och hade.
För att de hade tagit emot nämligen.
Precis. Ja. Så det pågick under lång tid framöver. Och även de fysiska följderna av eländet märks ju där också. Att människor fortfarande är utmärglade och sjuka. Men den akuta fasen är över i Norrland. Och då flyttas eländet söderut.
Vad blir det som värst då?
Ja, då är det södra Småland och norra Blekinge kan man säga. Är det som drabbas
allhårdast. Det är lite så här periferi nästan, ja, kan man ju säga.
Precis. Av Sverige på Så, och samma sak, och det är lite liknande med Norrland
också.
Och
magra jordar i Småland och så. Ja.
Och väldigt många småbrukare som har, man har ju liksom delat upp hemmanen, den här klassiska indelningen av jordbruksmarken. Ett hemman var ju förr i tiden den ekonomiska enhet som skulle kunna försörja ett hushåll. Sen hade man börjat dela hemmanen, så man hade kanske ett fjärdedels eller åttondels till det med sextondels hemman.
Små marker då?
Exakt. Och ofta inte särskilt effektivt jordbruk överhuvudtaget. Och de drabbades ju då oerhört svårt när det här kom. Och då fick man en repris på det här. Vad ska vi göra nu? Jo, vi måste försöka få hjälp. Vi måste starta insamlingar. Vi måste be staten om hjälp. Men det märkvärdiga som händer då, hösten 68, det är att regeringen säger nej till att ge någon hjälp överhuvudtaget.
Vad var det för typ av regering vi hade nu då?
Ja, vi hade ju en regering ledd av samma personer som hade varit året innan.
Ja.
Som,
men de tog ett annat beslut?
De tog ett annat beslut nu. Och tyckte att nej, men det här verkar inte tillräckligt allvarligt. Dessutom har inga pengar kvar i kassan som är avsedd för de här insatserna. Men framförallt så anar man ju liksom under allt den här känslan av att nej, men nu får det vara nog. Nu tänker vi tänker inte hjälpa till den här gången också. Och det gör att sen kommer man ändra sig. Fast då är det ytterligare bra många månader senare så att effekten hinner bli ännu mycket större. Och det är det som gör då att effekten av missväxten blir ännu större i södra Sverige än den blev i Norrland.
För man fick ingen nödhjälp.
Man fick så väldigt lite, mycket, mycket mindre nödhjälp.
Ja. Men det var inte så att man såg ner på smålänningarna eller något sånt där?
Nej, jag tror att man såg nog... Nej, men problemet med det här var ju att man såg ner på de fattiga överhuvudtaget. Att de kunde liksom beskrivas som uslingar och patrask och slödder som inte förtjänade hjälp. För man kunde säga att de... Ja, att de hade liksom supit bort sina pengar. De hade tagit ansvar för sig själva. Och sen skulle vi andra anständiga hjälpa dem när det blev lite svåra tider. Det kunde vara många som tyckte att det var fel att göra det.
Mm. Ja, jag har läst att det mest effektiva sättet kalorimässigt att förädla säd, det är faktiskt att brygga öl. Det ger faktiskt mer kalorier än bröd.
Alltså.
Sen kan det ju finnas andra effekter.
Ja, det kan man tänka
leva
sig.
På öl.
Liksom. Just det. Ja. Ja, nej, men det har jag inte hört. Ja. Men det kanske kan vara så. Ja. Ja, men det är märkvärdigt som man ser i det här materialet, det är ju den här, det som är så slående är den här föraktet för de fattiga. Jo, men det som är så särskilt slående med södra Sverige, det är ju den här enorma skalan som det blir när man pratar om tiggarna. Det hade ju funnits även i Norrland, men det blir ännu mer uttalat i
det bor södra. Kanske mer människor.
Ja, det bor mer människor. Det finns mer ställen för man går till, kan man säga också. Så där finns ju också, där finns många skildringar av hur man blir helt överväldigade av liksom en ändlös karavan av tiggande vuxna och barn. Och liksom barn som kommer och står utanför husen och ber om hjälp. Och en person beskriver hur han sådär, inte orkar se de här blåfrusna små skeletten, så han bara går ut och ställer sig, liksom vänder ryggen till för att han inte orkar med att se dem överhuvudtaget. Och sen är det så att människor reagerar på väldigt olika sätt på det här. Till att börja med så försöker man på vissa håll ordna en, liksom en hjälp ändå i Blekinge till exempel. Men där i en av städerna i Karlshamn tror jag det var, så tar man först emot och organiserar nödhjälp för tiggare. Men sen så märker man att det kommer så många att man tycker att det här går inte. Nu är det alldeles för många som skulle kunna hjälpa de här. Så då begränsar man det hela väldigt strikt till att bara, man ger bara hjälp till de som är mantalskrivna i den kommunen. Alla andra skickas bort. Och det där väcker då rätt starka protester hos vissa, särskilt när man hittar liket efter en död flicka som har drunknat utanför Karlshamn. Och hon är klädd på samma sätt som många av dem i Småland som man misstänker.
Hon har dränkts.
Hon har dränkts eller drunknat. Mm. Och man tänker att det här är liksom en av de desperata hungerflyktingarna från Småland.
Och där, ja. Jag tänkte på kyrkan. Engageras inte de för de fattiga på något sätt?
Eller? Jo, men det gjorde man ju. Det gjorde man, helt klart. Det finns en sån kraft också. Lina Sandell som är psalmdiktare som många känner igen. Tryggare kan ingen vara, hon skriver bland annat. Hon leder en insamling i sin tidning och tidskrift. Ett ax för Småland heter en skrift som de ger ut. Där de ber om hjälp. Så många ideella krafter försöker göra någonting åt det här. Men eftersom det inte finns någon liksom samlad insats från samhällets sida till att börja med, så blir det väldigt lite. Det är liksom,
de är inte samordnat
heller. Nej, precis. Nej. Så att det är väldigt svårt för människor att nå ut tillräckligt med den här hjälpen. Och en del får hjälp till sist, men väldigt många får inte alls. Så det gör ju att det är till och med ännu större del av befolkningen som lider av svält eller av missväxtens följder i södra Sverige än i Norrland, för det bodde så många fler människor där.
Men svälten kulminerar väl 69, eller är det vintern 69?
Ja, alltså våren 69 då.
Ja, våren 69.
Innan liksom den nya skörden kommer. Ja. För då är liksom förråden uttömda. Och då har man också till sist från regeringens sida bestämt sig för att okej, vi ska ju ge nödhjälp. Men då är man ganska sent ute. Men då gör man till sist ändå insatser för att försöka undsätta människor. Man startar liksom vägbyggen, brobyggen. Men problemet är då i flera fall att människorna som skulle behöva hjälp är så utmärkliga att de inte orkar arbeta. Mm. Så där ser man liksom följden av den här.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och det som framförallt då händer under 69, även senare andra halvan 68, det är att människor börjar lämna Sverige. Det är nu det liksom emigrationen tar fart på allvar. Det hade skett, en del människor hade emigrerat tidigare. De ville, Moberg skriver om, åkte från Sverige redan 1850.
Det var ju före.
Ja, precis. Men de var ju ganska få. Det hade varit en mindre svält i Småland, en regional svält 48 och 49 som Willem Moberg tog med i sin bok. Som gör att hans Karl Oskar och Kristina lämnar Sverige. Men de var ju sällsynta. Det var, liksom,
det var mer egentligen religiösa fanatiker.
Ja, men det var de. Precis, i stor utsträckning. Sen har det varit några tusen som lämnat Sverige varje år.
Men då, till USA då framförallt?
Ja, Danmark, Tyskland var väldigt vanligt, men okay. USA också. Uh-huh. Men sen 67, 68, 69 så ökade det upp till 30, 35, 40 tusen människor per år.
På en befolkning på typ 4 miljoner.
Ja, precis. Men från några få tusen till 35, 40 tusen, det är ganska många. Mm. Och många åker till, de som inte har så mycket pengar, de åker till Danmark eller Tyskland. Mm. För där lockar man med arbete för de svältande svenskarna. Det är liksom en riktig regelrätt liksom handel på arbetskraft. Man betalar en viss summa för en duktig piga, en viss summa för en duktig dräng. Och så står det till och med, finns det ett kontrakt som finns bevarat, finns det en klausul där det står att om en svensk kvinna som kommer till Tyskland för att arbeta, om hon visar sig vara gravid, då kan man skicka tillbaka henne utan kostnad. Mm. Det är liksom det beskrivs då som en modern slavhandel som organiseras där. Men och de som har lite mer pengar, de åker då till Amerika. Så de allra fattigaste kan ju inte åka dit, för det är relativt dyrt även på den tiden. Mm. Men det är personer som ser att de kommer inte klara sig så bra i Sverige, så de säljer sitt torp eller vad det kan vara, och åker till Amerika. Mm.
Men det är ju lite de som ändå har lite resurser.
Precis. Men samtidigt är det för många verkar det här vara liksom droppen. Så här, Sverige verkar ganska hopplöst för många på den tiden.
Mm. Men det här måste ju ha varit en av, i alla fall, Europas fattigaste länder på den tiden.
Ja, det tror jag.
Eller hur sågs, jag menar, det här klimatgrejen kan ju inte bara ha varit i Sverige, eller?
Nej, men Finland drabbades ju oerhört svårt. Särskilt under det här köldåret 67. Och där dog ju ännu fler. Så Finland var ju ännu mer utsatt och ännu mer drabbat. Men Sverige var ju en fattig avkrok på många sätt. Mm. Som man inte riktigt visste vad man skulle göra med. Vad var det här för slags land? Hur skulle vi kunna bli moderna? Fanns fortfarande idéer om att den svenska fattigdomen var någonting som aldrig skulle försvinna. Det var liksom ett utmärkande drag för Sverige. Mm. Vissa kunde till och med säga att det fanns någonting fint med det. För det gjorde att vi var ödmjuka och gudstroende. Sådär. Att det var ett tecken på att, jag menar, att vi brydde oss inte om världsliga ting. Mm. Sånt kunde man fortfarande säga på den tiden. Samtidigt som andra då försökte dra in landet i det moderna genom industrialisering och ökad kommersialisering.
Nej, men det är ingen tvekan om att emigration, att det här är en direkt, att svälten här ökade emigrationen.
Ja, verkligen. Det är det som är startskottet på allvar och som gör att det sen går ganska fort. Uh-huh. Det är en sån här en kris, ett chock för samhället som gör att sånt som förut verkade extremt, som att åka till Amerika till exempel, plötsligt framstår som rimligt för många. Och det här är liksom...
Nej, men du kan ju tänka dig själv, om du har legat och, eller i alla fall sett dina grannar svälta.
Precis. Ja. Och dessutom så ser man också, i många som jag citerar i boken, de beskriver hur de hade kanske haft ett hyggligt arrende på ett torp av något slag. Men under nödåren då så kan den som de hyr av plötsligt kräva mer betalt. Eller kräva att de ska göra andra saker. Utöver arrendet kanske de ska leverera jordgubbar och hallon till herrgården. Bara så här... Sånt som provocerar många, som gör att de upplever att man blir utnyttjad av de som har resurser. Att folk passar på att liksom utnyttja människor i den här svälttiden. Och då händer det då att människor ger sig av till Amerika. För de tänker att Sverige kommer aldrig bli bättre. Det här kommer aldrig förändras. Det finns ingen utsikt för politiska reformer. Det kommer inte hända någonting för vår ekonomi. Så då tappar man tron på det här samhället.
Men det är väl inte riktigt... Den här politiska organiseringen och sånt som Sverige, det kom ju egentligen ett par decennier senare.
Precis, man kan se de första tecknen till det under den här tiden. Mm. Till exempel hösten 69, just den här värsta torkan har lagt sig. Då sker faktiskt en av de första riktigt organiserade arbetarprotesterna i Stockholm. Det är murare på ett antal olika företag som går ihop om att... lägga ner arbetet i protest mot att man på ett företag vill sänka lönerna. Mm. Och förut, att man har protesterat på enstaka arbetsplatser, det har man gjort länge. Det är ju ett urgammalt fenomen att man arbetsvägrar i protest. Men det som är nytt den här gången är att alla murare i Stockholm gör det. Mm. Och det tycker man är ganska provocerande. Och Dagens Nyheter undrar vad det är för någonting. Och man kallar det här med ett engelskt uttryck, strike. Och undrar vad man ska kalla det på svenska. Jo, men strejk får det vara. Mm. Så det är inte den första gången man hör ordet strejk användas.
Det kommer i kölvattnet.
Ja, det kommer i kölvattnet av de här. Många upplever då att företagen passar på att utnyttja människors utsatthet genom att sänka lönerna. Jag menar, många företagare hade ju också sämre lönsamhet, om man ska vara ärlig. Det var inte så att de började vara onda för det. Men det blev en oerhörd press på samhällsstrukturer. Så jag tror att man kan se att den här tiden liksom skyndade på behovet. Skyndade på att gjorde att många människor insåg och upplevde att de behövde organisera sig för att få till samhällsförändringar på allvar. Sen kommer ju liksom arbetarrörelsen igång först på 1880-talet i Sverige. Men man kan se, det här är en av de, liksom, en av de trådar som gör att beredskapen sen finns.
Men man får ju ändå, bilden man ändå får är ju väldigt, vad ska man säga, vad, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Alltså den politiska strukturen klarar liksom inte av att hantera en sån här.
Nej, gör inte det. Och protesterna som sker, de blir ofta ganska våldsamma.
Mm.
Jag beskriver flera sådana. I Hudiksvall till exempel, där människor bara startar ett uppror och springer runt och krossar skyltfönster och krossar, liksom, misshandlar symboler för överheten. Och det slutar inte förrän en av dem blir ihjälskjuten. Då skickar man lite militär för att lugna läget. Och så gör man gång på gång. Protesterna har ingen riktning och de har ingen, liksom, riktig ideologisk grund.
Man kan prata om hungerkravaller och så.
Ja, det gör man verkligen. Uh-huh. Och man förväntar sig, många av de här pratar om att om vi ger uppror nu, då kommer de andra utsatta i Sverige att följa efter. Det här är ju liksom revolutionens tidevarv i Europa. Paris-kommunen kommer bara lite grann senare.
Mm.
Så det finns ju en sån här förväntan om att revolutionen är på gång. Och i Sverige är det mycket förknippat med en idé om republikanism. Att man ska liksom avsätta kungen. För kungen är en symbol för
den, ja, försoffade överheten. Det här borde jag kunna säga. Vem var det som var kung?
Ja, Karl den 15.
Karl den 15, hur kommer han ur det här historien?
Ja, men han är ju liksom känd som en av de stora festprissarna i den svenska monarkins historia.
Han var en playboy.
Han var en playboy som hade väldigt många älskarinnor runt om i landet och väldigt många oäkta barn, brukar det sägas. Och han var en ganska omtyckt figur länge, men under just den här tiden så verkar det som att många fick nog av att han festade och rumlade runt så mycket när folket led. Så i Stockholm februari 69 så finns det plakat uppsatta där man uppmanar till kungamord och till revolution.
Mm.
Det där går över. Det är sagt, det finns enstaka protester och det är liksom våldshandlingar på allvar.
Mm.
Men det finns ingen riktning som de här protesterna tar, och myndigheterna kan ganska lätt slå ner dem. Men vad som är tydligt är ju, som du var inne på, att det finns inget sätt för det organiserade samhället att hantera de här konflikterna mer än att liksom bara slå ner dem.
Mm.
Och det är en följd av att vi inte har någon fungerande demokrati vid den här tiden ännu.
Mm.
Så de som har makten kan liksom bara, de behåller den ganska ohotad.
Men det här är det här den sista ordentliga svältkatastrofen vi har, eller finns det mindre regionala svältkatastrofer efter det här? Eller vad?
Ja, men det här är den större, första eller sista som ger sammanhängande påtagligt avtryck sådär, demografiskt. Mm. Vi hade ju missväxt under första världskriget som ledde fram till hungerkravallerna 1917 till exempel.
Mm.
Men de får inte...
Men då svalt inte folk igen.
Nej, precis. Och samma sak under andra världskriget hade vi också dåliga skördar. Men där ordnade ju staten, i båda de här fallen ordnade man till sist ganska systematiska sådär insatser för att hjälpa människor. Så i de fallen blev det ju aldrig så att människor dog på det sättet. Samhället var ju starkare och hade mer resurser och tog ett större ansvar också.
Mm. Så att, men vad tänker du att man kan lära sig av de här åren? Man ska förstå Sverige.
Precis. Men vad som är väldigt tydligt, det är den här, idag så befinner vi oss i ett samhälle igen där klyftorna på nytt har börjat växa. Vi är ju inte liksom alls i närheten av det, de jättelika splittringar som fanns i Sverige då och uttaget hela västvärlden. Så var ju klyftorna mellan fattiga och rika då oerhört mycket större än de är idag. Men vad man ser är att om man låter orättvisorna bli för stora, så kan det hända väldigt, väldigt besvärliga saker i en krissituation. Så det är en sak som jag tänker att man måste ta med sig när man tittar på den här tiden. Och komma ihåg vad det är vi har gjort för att förbättra samhället. Vad är det som gör att vad som har gjort att människor har fått det så mycket bättre? Vi får inte glömma bort att vi måste skapa ett inkluderande samhälle på riktigt för alla. Och att det får inte bara vara ord, utan det måste vara konkreta handlingar. Mm. Sen är det väldigt slående också när man tittar på det materialet om de här svältande människorna som tigger och blir bortkörda. Den här flickan som hittades drunknad utanför Blekinges kust, som hade gått från Småland för att få hjälp. Det är svårt att inte läsa om det och tänka på den här flyktingkrisen vi ser idag. Människor som försöker ta sig till Europa men avvisas. Den här pojken som hittades död på en strand i Grekland härom året. Det skedde samtidigt som jag läste om den här flickan utanför Blekinges kust. Och på den tiden så var det liksom, då ville man, var liksom idén att varje kommun tar hand om sina egna, och människor från andra kommuner, de behöver man inte bry sig om, för det är inte deras ansvar. Och idag så har vi väl utvidgat det i viss mån till att säga att sådär, vi tar hand om svenskarna men inga andra. Det är ju en väldigt sådär, alltid en gräns mellan vilka man tycker att man ska behöva bry sig om och vilka man inte ska bry sig om.
Bra. Magnus Westerbro, journalist och historiker, tack för att du kom.
Tack så mycket.
Och tack alla ni som har lyssnat på Historia Nu. Och vi vill också tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig. Och om ni gillar Historia Nu så betygsätt oss hos iTunes och på Historias Nus Facebook-sida. Och gå gärna in och lämna din mailadress på vår sajt historia.nu, så behöver du aldrig missa ett nytt avsnitt. Hej då!
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.